Och få vara tillbaka igen här. Det var ju ett tag sedan nu som jag predikade hemma sist. Och det är spännande att se vad Gud gör både utöver världen och Skelleftehamn och utöver Skandinavien. Jag har fått faktiskt avboka alla mina kallelser från utanför Skandinavien så att jag har typ en helg eller två helger kvar på hela nästa år. Annars är allting redan uppbokat och vi bokar upp 2021 nu också. Det är ett otroligt sug efter evangeliet och det är väldigt gott. och bara få se vad Gud gör. Va? Att ett av de stora privilegium jag har, det är ju att jag får åka runt och möta många olika sammanhang och se vad Gud gör. Och det är väldigt, väldigt spännande för att Gud har väldigt mycket spännande på gång och sådär. Lite kul att du är här när jag berättade, John, för du var ju faktiskt med på första konferensen jag gjorde när jag började resa uppe i Harad, sa du, va? Ja, 2008. Och det är underbart att se hur Gud verkar, hur Gud kan bara öppna dörrar och göra någonting nytt och sådär. Så att det är väldigt, väldigt spännande. Jag är väldigt förväntansfull på vad som kommer att hända framöver här. Och ska tala idag lite grann utifrån någonting som inte jag hört till vardagen för mig. Jag ska tala utifrån kyrkoårets text faktiskt här. Det är inte alltid jag håller på kyrkoåret, men jag brukar faktiskt ha bättre koll än vad folk tror på de här sakerna. Så jag tänkte att idag så sammanföller rätt väl med vad jag skulle tala om, och det är ju texten för tredje advent då. Det är ju så att kyrkoåret börjar ju första advent egentligen, och så är det andra advent och såklart, och så tredje advent. Jag tänkte läsa då Lukas 3, vers 1 till och med 8. Hoppas rösten håller också, jag är lite så här småkrasslig fortfarande, men tror det ska lösa sig. Ska ju hålla på i över 90 minuter, vad du sa, va? Så ni får be att rösten bryter ihop innan dess då. Under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judén, Herodes landsförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturén och Trakonitis landet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Så som det är så skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ni huggormsyngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och tänk inte via Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Den här texten är ju väldigt intressant, va? Därför att den säger väldigt mycket om hur Gud talar och hur Gud utväljer. Här står att det satt en massa folk på olika troner. Augustus och Herodes satt på en tron här och Kaifas var överstepräst där. Och det var liksom en massa folk som sitter på olika troner, som har ett inflytande, som har världslig makt och som har en världslig påverkan och har prestige. Om du är överstepräst så är du utbildad teologiskt, du är tränad. Du har liksom kommit in på något sätt och gjort karriär. Och då står det att samtidigt som en massa personer sitter och har en massa makt, sitter på olika troner, regerar och styr på olika sätt, så kommer Guds ord till Johannes i öknen. Det tycker jag är häftigt. Alltså Gud väljer ju helt fel typ av människa här. Ja, men han tar inte en välpolerad teolog och farisé, överstepräst, som säger allting rätt och som har den rätta kunskapen. Han tar inte en innekille som Augustus eller Herodes som har en massa världslig makt, utan han tar en kille som går runt i kamelhår. Han tar en kille som käkar stekta gräshoppor. Vildhonung, långt skägg, gräshoppsben som hänger kvar liksom efter förra måltiden. Och han står inte och predikar i Jerusalem, i händelsernas centrum. Han står inte och predikar där makten finns. Han står inte och predikar dit man skulle åka om man skulle höras eller synas. Utan han ställer sig ut i öknen och predikar. Söker jag vänligt, eller hur? Samhällsanpassat. Jag tycker att det här är så skönt, och det här är en av de första råden som jag fick av mina mentorer när jag började predika. Det var något av det första Tommy sa till mig. Tommy Sandqvist, som var pastor här innan, sa till mig när jag började predika. Han sa så här: Martin, se till att du i din tjänst aldrig blir för etablerad i frikyrkligheten. Se till att du aldrig blir för anpassad. Och det här är någonting som jag har försökt att hålla på. Därför att jag vet att om jag ska kunna ge det Gud har gett till mig, så måste jag på något sätt stå fri från folks förväntningar. Stå fri från påverkan och sådana saker. Och det var precis det här som hände med Johannes. Och det blir inte bättre utav att efter att Johannes då har kommit, så börjar Johannes prata om en kille som är Guds lam som ska ta bort världens synd och sådär. Och det låter ju för oss väldigt välförståeligt, men om man levde på den här tiden och hörde Johannes, han talar om huggormsyngel och träd som ska fällas och grejer, och så talar han om att den här killen är ett lam som tar bort världens synd, och så kunde ju det där låta lite så här halvflummigt. Och så tänker de att vi ska få bukt med det här som Johannes håller på med. För Johannes rör om rejält i grytan i Jerusalem och Israel, kan man säga. Han rör om så pass mycket att först så skickar de ju en delegation ut, kan man läsa om i Johannes 1, till öknen och frågar: vem är du? Är du Messias? Nej. Vem är du då? Är du profeten? Nej, säger han. Det vet vi att han var. Men han svarar nej, för han vill inte låta sig boxas in. Han säger: jag är rösten av en som ropar i öknen. Och när folk säger att han är Messias, så säger han: nej, efter mig kommer en som är större än jag. Och jag är inte ens värd att knyta skosnörerna på honom. Knyta sandalerna. Sa jag en gång när jag skulle predika på ett eftermiddagsmöte och Carl Gustav Severin skulle predika på kvällsmötet. Jag ska hålla mig kort, för efter mig kommer en som är större än jag. Och jag är inte ens värd att knyta skosnörerna. Jag har en sån respekt för Carl Gustav. Så det var liksom så, va? Men jag tycker att det här är väldigt intressant. För att när Jesus träder fram och blir döpt utav Johannes, så blir det ju även så att det är svårt för dem med Jesus. Alltså när lärjungen kommer... när Filippus kommer till Natanael, kan man läsa om i Johannes 1, och säger: den som profeterna talar om, den som alla har väntat på, han har nu trätt fram. Och då svarar Natanael: kan något gott komma från Nasaret? Alltså, Nasaret var ju inte en plats du bodde på och befann dig i om du skulle ha framgång. Han kom från fel släkt, och dessutom hade han en mamma, Jesus, som sa att Gud hade gjort henne med barn. Det låter också väldigt resonabelt för oss, va? Men för Maria så var ju det en dom över henne för resten av livet. Jag menar, i ett sånt här samhälle skulle du egentligen bli stenad om du blir gravid utanför äktenskapet. Så när hon blir kallad en högt benådad i Lukas 1, så betyder inte det att hon blir välsignad med en fin karriär. Utan hon blir välsignad med ett dåligt rykte för resten av livet. Det är så Guds favör kan se ut alltså. Det är så intressant att se folks ansiktsuttryck när jag säger sådana här saker. Men jag menar, därför att när Guds perspektiv kan ibland se ganska annorlunda ut än ett mänskligt perspektiv. Och vad som händer, det är ju att efter att Johannes har trätt fram så kommer det en annan kille som inte heller verkar passa in speciellt mycket. Och liksom så här va? Han är liksom, har en mamma som säger att Gud har gjort honom med barn. Han är från Nasaret. Och så här va? Och precis som Johannes så har han inte heller någon teologisk träning. Vi kan läsa om det i Johannes 7. Jag har en poäng med det här så småningom. Jag vill bara lägga en liten grund och måla en liten bild för er först. I Johannes 7, vers 15 till och med 16. Eller 6 till 18 kan vi läsa egentligen. Så talar Jesus om sig själv så här. Eller så blir Jesus liksom ifrågasatt. Det står så här, judarna blev förvånade och sa, hur kan han känna till skrifterna? Han som inte har studerat. Jesus svarade, min lära är inte min, utan han som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning och ingen orättfärdighet finns i honom. Judarna hör Jesus tala och så blir de jätteförvånade över att hur kan han känna till skrifterna, han som inte har studerat. Det låter kanske lite så här halvmärkligt för oss va? Men på den tiden var det ju så att skulle du kunna vara en rabbi, en skriftlärd, någon som utlade skrifterna, så skulle du ha gått teologisk träning och utbildat dig så att du kunde förstå vad Bibeln eller vad gamla testamentets skrifter egentligen sa. Och så kommer Jesus här och han har ingen teologisk utbildning alls. Och ändå så predikar han på ett sätt som skakar om hela Israel. Och så säger han, du vet, min lära är inte min utan kommer från honom som har sänt mig. Det vill säga, precis som Johannes döparen via sin liksom relation med Gud ute i öknen, den mest liksom märkliga plats till den mest märkliga människan i den tiden, fick ett ord, så kommer Jesus från helt fel plats med helt fel liksom bakgrund. De såg ju honom som en oäkting va? Och så predikar han. Och så säger de, hur kan han känna skriften, han som inte har studerat? Ser ni att det finns ett mönster här? Först Johannes döparen, sen Jesus och sen apostlarna. I apostlagärningarna 4. Jag ville bara lägga en liten grund där. Jag tycker det här är rätt viktigt. Här är Petrus och Johannes inför stora rådet. Och de förhörs utav stora rådet därför att det har skett ett mirakel. Och Petrus har predikat. Och så blir de intagna på förhör då utav liksom stora rådet i Jerusalem. Och så står det i Apostlagärningarna 4, vers 13. Till och med 14 så här. Att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. Alltså, Johannes döparen, fel man på fel plats, få ett ord från Gud och börja predika ut i öknen. Samtidigt som det sitter en massa män på olika troner och har makt och auktoritet och överstepräster och religiösa ledare som verkar ha en massa makt och auktoritet, får de panik över att den här galningen står ute i öknen och predika. Men de kan inte göra någonting för att stoppa det. Sen kommer Jesus Och han kommer också från helt fel plats, helt fel bakgrund, helt fel, liksom inte rätt utbildning. Han börjar också predika, och de här killarna som sitter på sina troner och de här översteprästen som står där i sina skrudar och gör sina offer försöker stoppa det. Det går inte, det börjar sprida sig ännu mer, och till slut säger en av prästerna att ni förstår ingenting, fattar ni inte att det är bättre att en dör för folket än att hela folket går under, för att de var oroliga för att om Jesus fortsätter så här så kommer romarna och tar både vårt tempel och vårt folk. Så de dödar honom och tänker att nu har Guds rike stoppats en gång för alla. Men det var just genom att lägga ner sitt liv och dö som Jesus vann en seger. Han vann ju till och med segern på fel sätt, eller hur? Det är inte så man vinner seger. Genom att lägga ner sitt liv. Jag menar, man kan känna sig otroligt löjlig när man är tvungen att lägga ner sitt liv på det sättet. Och man står inför folk som har vapen och som verkar ha all världslig makt som helst. Och som skulle kunna döda dig så här. Och så sitter man där helt hjälplös. Fast åt mig given all makt i himmelen och jorden. Och jag har gett er auktoritet, säger Jesus. Och så sitter man där inför de här som verkar ha makten. Och så känner man, ja, det vore lite kul om det var lite manifesterat just nu. För det känns inte som att jag har så mycket makt här. Men genom att Jesus dog så demonstrerade Gud verklig makt genom att lägga ner. Genom att Jesus la ner sitt liv. När han utväljer lärjungarna så väljer han ju inte heller rätt folk, eller hur? Han tog ju inte en massa fariser och skriftlärda. Jag menar, han tog Simon Siloten som var en sån här outlaw-terrorist som försökte bekämpa romarna genom att sticka ner dem i kniv. Han tog tullaren Zacchaeus som var en lite så här landsförrädare som skodde sig själv på andra genom att liksom ta ut för mycket i skatt och sådär. Han tog en kille som Petrus och kallade honom Klippan, fast Petrus var den mest liksom ombytliga utav allihop. Han tog en kille som Thomas som strör en massa cyniska kommentarer runt sig och tänker, ja men perfekt, de här ska jag göra till mina lärjungar. Och de här 12 personerna som han utvalt till sina lärjungar, de fick sån panik när Jesus blev fängslad och dödade att de sprang och gömde sig. Fastän Jesus hade försökt tala om för dem flera gånger att jag går upp till Jerusalem och dör och på tredje dagen ska jag upp, så de har inte fattat någonting av vad han sa. Va? Det är inte så märkligt. Hade de fattat vad han sa hade de ju varit där när han uppstod. Har ni tänkt på det? Jag menar, om du hade vetat att jag skulle dö idag och uppstå om 3 dagar, då tror jag att rätt många kristna hade velat vara där med filmkamera och filmat när jag reser mig upp ur graven. Hade man kunnat göra det till en sån här dokumentär sen? Finger of God 3. Men ingen var där när Jesus uppstod, och kvinnan som kom och letade efter Jesus, hon tog fel, hon trodde det var trädgårdsmästaren. Men utav det här gänget som hade svikit och misslyckats och sumpat livet, så reser Gud upp en rörelse som inte går att stoppa. Petrus, som har förnekat Jesus 3 gånger, predikar så att 3000 blir frälst. Den enda riktigt liksom person som hade teologiska meriter och utbildning var ju Paulus. Men innan Paulus blev kallad till att tjäna så var det ju tyst om honom runt 13 år. Och när han trädde fram säger han, allt det här, min utbildning, min sociala status räknar jag som dynga jämfört med det som är långt mer värt. Nämligen att vinna Kristus och bli funnen i honom, säger han i Filipperbrevet 3. Inte med min egen rättfärdighet, det som kommer av lagen, utan den som kommer av tro genom Jesus Kristus. Varför säger han så? Jo, för att i Guds rike så funkar det annorlunda än i världen. I världen är det så att den som är mest kvalificerad, starkast, mest välutbildad och den som har lyckats bäst är den som får bestämma. I världen är det så att den politiker som har minst skrupler och som är bäst på att köra över folk som regel får bestämma. Men i Guds rike funkar det inte så. Utan i Guds rike så utväljer Gud alltid människor som har inte på grund av framgång och styrka utan ofta på grund av svaghet, brutenhet. Alltså, det betyder inte att inte Gud kan välsigna det sen, för det vet ni, det har jag talat om många gånger. Men jag tycker att det här säger någonting viktigt om hur Gud tänker. Har ni någon gång funderat på hur ofta vi tror att om Gud ska kunna välsigna oss, om Gud ska kunna välsigna församlingen, om Gud ska kunna välsigna dig, så måste du få till allt rätt först. Okej, det är bara jag som har tänkt så. Och så tänker man att om alla visste vem jag var egentligen så hade ingen velat ha med mig att göra. För att vi lever i en tid där det har varit så otroligt viktigt med promotion och att gärna visa upp en perfekt bild av sig själv. Och allt ska ju vara så tillrättalagt och fint. Speciellt om man håller på med sociala medier och såna saker också. Fast alla vet ju att verkligheten funkar inte så egentligen. Utan att vara speciellt profetiskt så kan jag veta att flera av er här nu sitter och har jättemycket kamp med er själv. Och känner att det finns egentligen ingenting som talar för att Gud skulle utvälja mig. Du kanske sitter och du känner att ja, i det yttre så är jag ju framgångsrik och sådär. Men om folk visste hur jag hade det här inne och vem jag var här inne, då finns ju ingenting som skulle ingen liksom lita på mig och sådär. Men jag vill bara föreslå för det här idag att det är precis tvärtom. Jag vet att Linda, när hon predikade förra veckan, som min fru, hon talade om det här med tröst. Och det är faktiskt så att ett av de absolut viktigaste ingredienserna i evangeliet är att det kommer alltid med tröstens budskap. Det är alltså inte ett budskap för den som är stark och har lyckats. Evangeliet är inte goda råd till goda människor, utan evangeliet är goda nyheter till misslyckade människor. Ja, det är klart att det är så när man blir frälst. Men efter jag har blivit frälst så måste jag ju ta tag i det. Nej, efter att du har blivit frälst så behöver du öppna dig för Guds nåd. Och så gör Guds nåd ett förvandlande verk. Men det är fortfarande så att evangeliet är goda nyheter för brutna kristna. Och det här är någonting som är viktigt att ha med sig. När Paulus talar om vem Gud kallar. Och jag vet att jag har läst den här texten några gånger. Det blir ju så när man predikar liksom i hemförsamlingen. Att ni får höra liksom samma vinklingar på favorittexten ett antal gånger. Men det är också så att det finns vissa texter i Bibeln. Som faktiskt är ganska viktiga. Och det är texter som vi många gånger kan liksom behöva återvända till. Och speciellt i den tid vi lever i så finns det vissa saker vi behöver trycka på igen och igen. För samhället proklamerar ju hela tiden ut ett budskap om att förverkliga dig själv. Lyckas få till det perfekta huset, få till den perfekta familjen. Hur du liksom lyckas i ditt äktenskap, hur du äter rätt, hur du får den drömkroppen och allt sånt där. Jag vet inte om ni känner igen det här tänket. Och ibland så upplever jag att vi tar med oss det här in i Guds rike, va? Och så på något sätt får vi en omvänd världslighet. Där evangeliet också blir mycket mer ett gott råd för hur du ska lyckas i livet. En goda nyhet om hur Jesus frälsar. Och då talar Paulus om just den här principen som jag predikar här nu i första Korinthierbrevet 1, verserna 21 till och med 31. Så här, att eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Här står väldigt tydligt hur Gud tänker när han utväljer. Alltså, vem plockar Gud? Vem använder Gud? Det står att det som för världen var dåraktigt, det som var svagt, det som var oansenligt och föraktat och det som inte var till, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. Varför då? För att ingen ska kunna berömma sig av människor utan av Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Allt det här som skulle göra dig diskvalificerad i världen är det som kvalificerar dig i Guds rike. När världen säger få ordning på ditt liv och klara dig själv, då säger evangeliet att var en som ropar på hjälp, var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. När världen säger bli starkare, få mer skinn på näsan, bli tuffare så att du kan lyckas i karriären, säger evangeliet, vänd andra kinden till. När världen vinner en seger i makt och genom att trycka ner andra människor, så vinner vi en seger i Guds rike genom att lägga ner vårt liv och tjäna. Kan ni se det? När världen utväljer människor, så tittar världen på vem är mest kvalificerad, vem har lyckats bäst, vem har bäst track record, och säger den tar vi. I Guds rike så tittar Gud efter det som är oansenligt, dåraktigt, föraktat, det som inte är till. Det här betyder inte att du måste vara totalt misslyckad på alla områden av livet. Jag hoppas att du förstår vad jag vill säga med detta. Utan vad det handlar om, det handlar om en hjärtats inställning. Är ni med på detta? Det handlar om att när jag kommer inför Gud, då inser jag att jag har inte så mycket att komma med. Jag menar, vi på ett sätt får se ganska mycket framgång idag, va, jämfört med hur det var för några år sedan. Vi ser människor frälsta, vi ser människor helade. Jag får liksom kallelse från alla möjliga olika håll. Men ganska ofta så sitter jag här med inför Gud och så bara säger till Gud att du, Fader, du måste beskydda mig. Jag vill inte bli en expert. Va? Jag vill aldrig hamna i det läget att jag tror att jag kan det här. Varje gång jag ber med någon till frälsning så vill jag att det ska kännas som första gången. Varje gång vi ber för sjuka så vill jag att det ska kännas som första gången. Det får aldrig bli så att man liksom hamnar i ett läge där man går på i egen kraft. Utan det handlar egentligen om att förbli i detta. Och det har jag tänkt på bett över mycket det här året. Att jag vet att jag kan inte göra det jag håller på med. Jag vet att jag inte är kvalificerad nog för det. Men jag vet att det handlar inte om min kvalifikation, utan det handlar om ett ärligt hjärta som öppnar sig för Jesus. Det här med att det är det som är föraktat, det som är oansenligt, det som inte är till. Det handlar inte om att du går omkring och hatar dig själv. Det är inte det handlar om. Utan det handlar mer om att det som är föraktat i världen är det som betyder något i Guds rike. Ödmjukhet, lägga ner sitt liv, att ge hellre än att ta. att sträcka sig ut för andra människors skull. Att kunna offra sin egen bekvämlighet då och då. Det är ju någonting som är självklart i en gudsrikisk kultur. Men ändå någonting som vi behöver påminna oss om hela tiden. Därför att vi lever i det samhälle vi lever i. Och på ett sätt ska jag säga att det är lättare att vara kristen och sitta i fängelse som jag har gjort. För att när du sitter i fängelse, då har du inget annat val än att kasta dig på Jesus. Och du måste hela tiden leva i beredskapen att det kan ta slut idag. Jag har stått, jag stod vid flera tillfällen och kände att nu är det över. Nu går jag hem. Men Gud var god. Men på något sätt så måste jag fortfarande välja när jag har kommit hem och har den här livshållningen att döden verkar i mig så livet kan verka i er. Jag dör dagligen, säger Paulus. Och jag vet att det handlar om att han var i fysisk livsfara. Men det finns någonting i det här. Och jag vet att det här kan kännas deprimerande också när jag talar om det. Men det finns någonting djupt befriande i det här. Tänk och slippa och ha pressen över sig. Slippa känna pressen att jag måste lyckas. Tänk vad skönt det är att kunna säga att mitt äktenskap är inte perfekt. Men vi har det bra tillsammans. Tänk vad skönt att kunna säga att mina barn är inte alltid exemplariska. Men jag älskar dem över allt annat. Vi har inte världens bästa hus, men vi har i alla fall tak över huvudet och har blivit välsignade av Gud. Det finns mycket i mitt liv som jag önskar skulle kunna vara bättre. Men samtidigt, tack Gud, både jag och Linda kommer från missbrukarhem som varit sönderslagna på grund av droger och missbruk. Vi växte upp. Jag gick på gymnasiet innan jag var utomlands första gången för att vi hade aldrig pengar hemma. Fick alltid begagnade cyklar, alltid det som var liksom redan använt för att vi inte hade råd. Gud har välsignat oss, vi har det bra idag. Förstår ni? Evangeliet sätter oss fri. Och det finns någonting i det här som handlar om att släppa taget om att få det här starka, lyckade livet i egen kraft och släppa in Gud här och nu så att han kan göra något nytt. Och därför så är det så viktigt att förstå hur utväljer Gud? Vem utväljer Gud? Jag har suttit så många gånger med människor som kommer och vi ska ha liksom olika profetiska skolor, träning i helande tjänst. Vi kör ju mycket sånt, va? Jag undervisar på en hel del lärjunga skolor och såna här saker. Och väldigt ofta så kommer folk och säger, jag vet inte om jag är liksom, har fått i mig nog för att vara kvalificerad för att göra det här. Jag vet inte om jag har nog med erfarenhet, nog med tro, om jag förstår nog. Känner ni igen det här tänket, va? Det blir ju att ta in ett världsligt tänk, för det blir tänket att därför att jag inte är duktig på att läsa så har jag inte nog med kunskap. Därför att jag inte har erfarenheten så kan Gud inte använda mig. Eller så blir det så liksom, som jag skulle kunna säga idag, va? Jag är ju känd för att be för sjuka. Och här står jag och försöker få rösten till att hålla när jag predikar. Jag tog både värktabletter och astmamedicin och hostmedicin i morse. Men alltså, det är ju inte så att det är min hälsa som kvalificerar mig för att be för sjuka. Det är ju Jesus det handlar om, eller hur? Jag står väl inte och tittar på hur jag mår för att se om jag kan välsigna någon annan. Utan det handlar ju om Jesus. Och på något sätt så, och igen, jag vet att Gud kan välsigna. Jag känner många kristna företagare och kristna politiker som jag högaktar och respekterar. Så det är inte det att inte Gud kan välsigna ditt liv. Men vad det handlar om är att man måste förstå att det som kvalificerar dig i Guds rike är precis just det här att du inser, precis som Johannes döparen, så har egentligen allting talat emot mig. Men Jesus valde mig ändå. Precis som Maria, som när hon sa ja till Gud egentligen dödade hela sin framtid. Genom att säga ja till Gud. När Gud sa du högt benådade, så var det ju en skandal hon fick gå igenom. Jag menar, tänk dig själv om du skulle komma hem till dina föräldrar liksom, eller någon skulle komma till mig i församlingen, någon av tonårstjejerna, som Maria var väl 14-15 ungefär, och skulle sagt till mig så här, och jag frågar liksom, hur gick det till då när du blev med barn? Nej, den helige ande kom och sa och gjorde mig gravid. Det är inte säkert jag skulle tro på det, ska jag bara säga då. Hur tror ni fariseerna reagerade när Maria sa att Jahve har gjort mig med barn? Ängeln Gabriel kom och sa till mig. Kan ni höra när Jesus predikar i Nasaret så här, och de säger, är inte det här Josefs son? Vad tror ni de insinuerar då? Jo, det är klart att det är Josef som är pappan. Fast Maria säger ju att det är Gud. Alltså, han blir ju inte tagen på allvar på grund av att han hade den här uppväxten. Jag menar, Maria tror att det är, säger att det är Gud som har gjort mig. Bara det är klart att pojken får Messias komplex om man tror att Gud är hans pappa. Det är inte konstigt att han läser Messias mandat i synagogan. Men Gud ser framgång på ett annat sätt än vad vi gör i världen. Och det här är någonting som är viktigt att ha tag på, oavsett hur mycket Gud vill signa dig. Oavsett om det leder till att du blir som Daniel och Josef, att du får stå framför farao, eller om att du säger ja till Gud gör att du faktiskt hamnar i vanrykten. Det är faktiskt en del som Bibeln talar om, att man kan få uppleva förföljelse för evangeliets skull också. Så handlar det om att ha ett hjärta öppet inför Gud som säger, ja, när Gud valde mig så var jag svag. Det var inte mycket med mig. Men Jesus frälste mig för att han älskar mig. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Humanismen säger att människan är innerst inne god. Och att det bara är en fråga om att man får rätt kunskap så går det bra. Evangeliet säger nej, människan är inte innerst inne god alls. Utan människan är korrumperad och förstörd av synd. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men Gud har i sin nåd sträckt sig ner och gett oss frälsning i alla fall. Inte bara för att du ska få din synd förlåten, utan resten av livet är också tänkt till att levas av nåd genom tro. Därför blir du aldrig stark nog för att Gud ska kunna använda dig. Du blir aldrig kvalificerad nog för att Gud ska kunna använda dig. Du får aldrig kunskap nog för att Gud ska kunna använda dig, utan du måste bli svag nog för att Gud ska kunna använda dig, om ni förstår vad jag menar med detta. Och igen, det handlar inte om en yttre hållning. Jag vill inte tillbaka till det som jag växte upp i. När folk säger till mig ibland, har den här konstiga attityden till pengar som säger att fattigdom är en välsignelse. Då brukar jag tänka att du skulle veta hur det är att växa upp på det sättet. Eller följ med till Syrien eller till Pakistan eller Indien eller de här platserna jag är inne ibland. Och så säger du till barnen där som sitter på gatan, det är en sån välsignelse att du får vara fattig. Alltså när Bibeln talar om en välsignad fattigdom, så är det ju saliga de som är fattiga i anden. När vi ber att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen, så ber vi inte att Saharaöknen ska komma ner från himlen. Utan det handlar ju om att människor ska upprättas. Men det finns en andlig fattigdom. Och därför så är de här verserna några av mina favoritverser. De såg på lärjungen och undrade, hur kan de som är vanliga, enkla människor tala så här? Och sen såg de att de hade varit med Jesus, och så såg de den här killen som står där botad. Och då blev de svarslösa. Därför att de här enkla, olärda människorna hade auktoritet att göra det som de teologiskt utbildade, skriftlärda, inte hade. De hade auktoritet att säga, stå upp och gå i Jesu namn. Det finns någonting i det här som jag tror Gud bara vill ta oss in i. Och det finns någonting i det här som jag tror är så oerhört viktigt att ta med sig in i julen. Och jag vill avsluta med detta. För jag vet ju själv att jag får ju inte ledigt över jul egentligen. Även om jag säger att jag reser inte under december, och det gör jag inte. Men jag vet också att jag får aldrig så mycket samtal om förbön som under julhelgen. Det är aldrig så att jag får att det är så många människor som behöver prata som mellan jul och nyår. Därför att det har blivit en sån press över julen. Det ska vara mer presenter, det ska vara finare jul, det ska vara liksom allt sånt här. Men för många människor så är ju inte julen en välsignad tid, utan det är en tid som påminner om väldigt mycket sår och trasighet och allt sånt här. Och jag har bara bett till Gud om att jag vill ha en julklapp ifrån Herren, och det är att vi skulle bara kunna få förmedla extremt mycket helande och kärlek och upprättelse till trasiga familjer och trasiga familjer det här året. Men det är egentligen det här som hela evangeliet handlar om. Att Gud kallar inte de kvalificerade. Han kvalificerar dem han kallar. Och istället får titta på dina omständigheter och fundera på om Gud kan använda dig, så skulle jag bara uppmuntra dig. Du bara ger han ditt hjärta. För när du ger han ditt hjärta, så har han vad han behöver. Ja, men jag är ju frälst, han har redan mitt hjärta. Ja, absolut. Men samtidigt så kan vi ju välja att leva livet i egen kraft. Eller släppa kontrollen till honom. Och det gör man ju inte bara en gång i livet, eller hur? Det är någonting som man behöver göra dagligen. Så det är just det, jag dör dagligen. Ibland har det känts så att hålla på Brynäs här uppe i Skellefteå. Men jag känner starkt att tiden är på väg att förändras. Jag vet fortfarande inte vem det var som målade vår postlåda gulsvart en natt så här för 6-7 år sedan, någonting sånt, men Herren vet. Men kan ni se det här? Tänk att få abdikera från tronen och gå ut i öknen med Jesus. Släppa greppet och låta honom få ta över. Att leva med den här inre enkelheten. Han är stark i min svaghet. Han har valt mig just därför att inte jag är kvalificerad nog. Och jag ger honom frihet till att göra vad han vill genom mig. Och det här har varit en utmaning för mig när jag ber för människor också. Va? För att av och till så ber jag för människor som just kommer liksom. Ibland ber jag för alkoholister som kommer in på mötet och blir frälst. Och ibland så ber jag för företagare och politiker och andliga ledare. Småbarnsmänniskor. Jag har bara bestämt mig för. Jag vill inte ha anseende till personer. Därför att i Guds ögon så är alla människor lika viktiga. Och det är viktigt att vi som kyrka har det här med oss väldigt starkt. Va? För Gud vill använda oss in i varje del av samhället. Men det får inte bli så att vi tror att våran präktighet blir det som kvalificerar. Utan det som kvalificerar är just det att vi är inte kvalificerade. Och därför har vi nåd att ge till människor. Därför har vi hopp att ge till människor. Därför har vi helande att ge till människor. För trösten och hoppet i evangeliet ligger just i detta. Att Gud utväljer det som ingenting är. Och gör saker på fel sätt. Och det är så sanslöst befriande. Vi tackar dig, Fader, just nu. För att du är här. Och att du vill tala till oss den här dagen, Fader. Jag bara ber dig, Gud, att du ska komma och röra vid oss just nu. Jag bara ber dig att du ska betjäna, Fader. Hela, upprätta, befria, läka. Helige Ande, du känner den som kämpar med just det här, att jag inte är kvalificerad, jag är inte där att Gud kan använda. Men jag ber dig att du ska komma och trösta just nu. Skulle bara vilja Jag skulle bara vilja bjuda in dig som kämpar med det här. Speciellt kanske. Du går med den här känslan. Att ja, men jag är inte kvalificerad nog. Hur skulle Gud kunna använda någon som mig? Titta på hur mitt liv ser ut. Trots all undervisning jag har fått så har det inte blivit någonting. Trots alla böner så har det inte blivit någonting. Du vet, det här kan bli en otrolig press över det kristna livet. Och i och med att vi lever i en tid och i ett samhälle som spär på det här också så sanslöst, va? Så kan det ibland vara skönt att bara påminna sig om att Gud utväljer alltid den som ser inte alltid lämpad ut i det naturliga. Va? Jag sa när jag var på bibelskola och undervisade för ett tag sedan. Och de sa, fråga mig, vad skulle du ha sagt till dig själv? För jag undervisade på Arken och jag gick ju bibelskolan. De frågade dem, vad skulle du ha sagt till dig själv som bibelskoleelev? Och jag sa att jag skulle ha sagt, oroa dig inte för att du inte är kvalificerad och kompetent nog till att göra det du kallar till. Det kommer lösa sig ändå. För det handlar inte om dig, det handlar om Jesus. Och det är precis det här, va? Att det handlar om Jesus. Jag skulle bara vilja be för dig som känner att jag behöver bli löst ifrån den här känslan av att jag inte är kompetent, jag är inte kvalificerad nog. Jag har inte det som krävs. Jesus vill sätta dig fri. Du som har känt att du måste liksom klättra högre på kompetensstegen för att få till det. Jesus vill lösa dig just nu. Vill röra vid dig och bara säga, låt mig få ditt hjärta igen. För jag vill göra något nytt i ditt liv. Du vet, det är det här som är verklig makt. Det är så mycket debatter och så mycket snack om olika liksom, hur man som kristen ska förhålla sig till politik och sånt. Jag säger inte att det är oviktigt, men vet du vad som är verklig makt i världen? Det är ett hjärta som är tillgängligt för Gud. Då kan vad som helst hända. Och jag tror att Gud vill röra vid dig just nu. Om du känner att det här har talat till dig, så har vi förebedjare. Ni kan ju gå och ställa er. Vi har en bönestation här ute. Och vi har ett rum för dig som vill gå in och prata lite mer. Och jag kommer finnas med här och be också. Men det spelar inte någon roll vem som ber för dig. Utan vi står tillsammans i bön här just nu. Kommer till Jesus. Det är han som kommer röra vid dig. Det är också möjlighet att tända ljus eller lägga sten vid korset. Det kan också vara ett sätt att bara möta Gud. Vi kommer tillbe. Och så finns bara möjlighet att be för dig. Om du behöver helande eller du behöver annan typ av förbön också. Så finns det självklart möjlighet för dig också. Jesus möter alla behov. Så vi tillber Herren och så ger vi möjlighet till förbön just nu. Välkomna fram.